Ja, då var vi här igen då på podcasten Lev ditt drömliv. Och jag är precis hemkommen här med den fantastiska naprapat Jonas. Underbar himmel på YouTube. Vart en hel dag ute och sovit under bar himmel.
En hel dag och en hel natt.
Det var helt fantastiskt vilka ämnen vi har samtalat om.
Mm. Allt mellan himmel och jord. Det har varit det är första gången jag träffar dig.
Samma här.
Ja, och nu har vi hängt väldigt intensivt i ett dygn.
Ja.
Och det har verkligen för mig har varit ett väldigt fint möte med djupa samtal om livet och döden. Och...
Fick du fram en mjukare sida av Gentleman's Coach?
Ja, men det tycker vi. Det var både kärlek och tårar och allt möjligt. Så det var...
Ja, jag blev berörd där vid ett tillfälle där jag fick tårar och så. Mm. Det har varit väldigt fint och det har varit helt magiskt. Du lärde mig använda tändstål, hur man gör upp en lägereld. Mm. Hur man fäller ut en sovsäck. Hur man pumpar upp en luftmadrass. Många praktiska erfarenheter också. Och idag är vi här på vår podcast Lev ditt drömliv. Så du är varmt välkommen. Och här är min fantastiska, unika, magnifika, brutala vän Erik Olsson, True Strong Arms.
Bam, tillbaka. Och vi kör ett nytt avsnitt. Det är ett riktigt spännande avsnitt. Och jag hörde ju att ni har varit ute på lite äventyr här såklart. Och vilket är ett spännande då. Jag är jättenyfiken på dig också, naprapat Jonas. Lite din story och bakgrund. Ni har ju pratat om det här nu i ett dygn så här och bara fördjupat det. Men då är ju ni preppat här. Ni är jätteförberedda och taggade såklart. Och det vi brukar göra i podden också det är att vår gäst introducerar sig själv. Så här, vem är jag? Vad gör jag? Och gästen får liksom lyfta det gästen tycker verkar spännande och sådär. Den vill prata om inledningsvis. Sen brukar vi ju fördjupa oss lite olika vinklar och vrår och sådär. Men för podcastlyssnarna och sådär då, naprapat Jonas. Vem är naprapat Jonas? Välkommen till podden.
Tack. Stort tack. Väldigt fint att få sitta här tillsammans med er. Ja, vem är naprapat Jonas? Det är jag. Jag är naprapat. Jag är född och uppvuxen i Hudiksvall. Och nu har jag varit färdig naprapat i, jag vet inte exakt, men 13-14 år tror jag. Och jag har...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag har också vidareutbildat mig i många olika. Jag tycker om att utforska saker. Så det har varit allting inom holistisk hälsa. Så det har allt varit träning och rörelse, andning, styrketräning, strength and conditioning. Jag har varit med olika liksom, framgångsrika coacher i USA, livsstilscoacher där. Och med Wim Hof i Pyrenéerna. Så försöker jag hämta information från många som har inspirerat mig.
Spännande. Det är många olika vinklar och vrår. Wim Hof nämnde du, Pyrenéerna. Och styrketräning, det är många grejer som jag tycker är väldigt spännande såklart. Vad är det som gör att du har, för jag vet du är ju ganska stor på Instagram också. Det är ett x antal följare, 300
200 någonting.
200 någonting, 200 000. Vad är det som har gjort att du fått det genombrottet då? Vad är det som har syns utåt liksom?
Mm. Jag tror att... Nej, jag kände bara... Det var många som tyckte att jag skulle börja dela med mig av saker där. Och sen kände jag väl att... Ja, men att jag inte... Tiden kanske inte var riktigt mogen och så. Men sen en dag kände jag, men nu ska jag börja dela med mig av... Saker som jag har lärt mig och som har varit till hjälp för mig och som har liksom kunnat vara till nytta och, för många av mina patienter och klienter. Och så börjar jag dela med mig av tips och tricks och olika rörelser och andra saker, information. Och då har det liksom, det tror jag att det var då det började liksom långsamt organiskt växa under den. Men det har ju liksom varit en jämn ström under flera år.
Mm. Vilken så kallad hälsoguru har haft störst inverkan på dig?
Mm. Ja, det är svårt. Jag måste nog få säga några stycken i så fall. För det, den, en av de första, det var en man, en amerikan som heter Paul Check, som jag har gått många utbildningar med. Och det, jag var i San Diego och utbildade mig till Holistic Lifestyle Coach, level 3 heter det. Mm. Och han hade ett, på den tiden var det liksom väldigt, han var liksom pionjär i många saker och inom många olika ämnen. Och men just det här helhetstänket är någonting som har varit extremt värdefullt för mig att ha som, mer som verktyg när jag arbetar med mina klienter. Att försöka liksom få den här, kunna skapa en miljö som tillåter liksom optimerad läkning och återhämtning. Och, mm. Så Paul Check. Sen en annan man från den världsdelen som han gick bort för ett par år sedan, Charles Poliquin. Han var en av världens främsta strength and conditioning coaches. Det var jag tror inte det finns någon som har coachat så många idrottare och atleter till olympiska medaljer som han har gjort. Mm. Och han tillbringar också en hel del tid med och han har också liksom... väldigt, ja, väldigt givande hur han liksom, inom styrketräning kan man säga att han liksom, den delen var han väldigt holistisk, hur han kunde inte liksom bara vara specifik med en sprinter eller, utan han liksom, det var olympiska medaljer i hockey, det var liksom många olika grenar och hur han kunde liksom anpassa liksom efter individen. Sen tillbringade jag väldigt många år, jag tror det var 6 år med en israel som heter Ido Portal, som hans grej är rörelse eller movement, och vi tränade 6 till 8 timmar om dagen i, ja, i flera år, och jag lärde mig väldigt mycket om honom, av honom också. Och sen Wim Hof har jag bara träffat en gång, och det var under en vecka där i Pyrenéerna, och jag utbildar mig nu till master training i Wim Hof metoden så, men det har också varit, han är också en väldigt spännande man, och vi har haft lite kontakt efteråt. Så, så de skulle jag väl säga, tror jag. De fyra.
Har du med tanke på, eller jag kan säga, jag delar ju intresset för att följa olika personer sådär liksom. Och jag ser det också framför mig, hur jag vill ha mer certifieringar och så vidare liksom. Bara utbilda med olika områden. Wim Hof tycker jag också är väldigt spännande. Men det jag funderar på såhär, det är ju flera olika... Eller det är helhetshälsan, holistisk hälsa. Men då förstår jag, har du varit intresserad av hälsa liksom länge så här? Är det någonting som tog fart för så här 5 år sedan? Det hände någonting? Eller har det varit som barnsben? Du bara byggt där lager på lager?
Ja, jag tror att det, intresset började väl komma när jag spelade väldigt mycket fotboll. Och jag kände att jag gjorde allting som tränarna bad. Jag gav alltid allt på träningarna. Och jag trodde att det var det som skulle liksom, det skulle räcka för att jag skulle bli fotbollsproffs liksom. Och det gick väldigt bra, men om och om igen så drabbades jag av skador, bristningar, och så fick jag liksom starta om, ta 3 steg tillbaks eller, och så börja om, och så och där så började jag väl liksom känna att man fick höra, fick jag liksom höra av läkare, av väldigt många som sa att det är så här din kropp är, det är du är liksom snabb och explosiv, och då kommer liksom de här skadorna kommer då, så att det går liksom, det är så din kropp är. Och sen kom jag på något sätt in på liksom mer styrketräning. Så jag började styrketräna i tillägg till fotbollsspelaren. För det var inte så populärt att en fotbollsspelare liksom höll på med skivstänger. Och då kände jag direkt att det gjorde ju liksom att jag blev mycket tåligare. Och inte bara tåligare, jag blev också snabbare och starkare på planen. Sen därifrån så märkte jag att de som håller på mycket med styrketräning, de var också väldigt noggranna med vad de åt. Och det var inte jag på den tiden. Jag var fortfarande tonåring, men då började jag liksom utforska det mer. Och kände att det också liksom påverkade kroppen. Och sen så började resan lite grann. Och att, ja. Så det var väl någon gång i tonåren från 16-17 år och framåt. Och det var så jag kom in på naprapatin, för att det var en naprapat som hjälpte mig med en skada som jag hade haft i flera år, som jag hade varit hos jättemånga olika experter, och den blev bara sämre och sämre. Och så fick jag träffa den här naprapaten, och han hjälpte mig på två behandlingar, så var jag bra från en skada som jag hade haft i flera år.
Okay.
Och då såddes ett frö där.
Vad gjorde han då?
Ja, han gjorde lite motsatt av vad alla hade sagt. Liksom. För de flesta hade sagt, det här måste stretchas mycket, det här ska liksom... det här ska absolut inte stretchas. Du ska liksom börja med lite lätta aktiveringsövningar och strunta i stretchingen. Och sen så tryckte han lite på muskeln, justera ryggen. Och sen när jag kom tillbaka nästa gång, då var det stort sett bra. Och sen efter den gången, andra gången, så var det helt bra. Och sen så kunde jag spela 90 minuter igen.
Helt otroligt. För jag själv led ju väldigt mycket av bristningar liksom. Och... Jag själv i dagsläget, jag går ut och springer liksom på grund av mina vader, som det kommer sätta sig som stenar direkt liksom. Det går inte. Det kanske går, kanske kan springa några gånger liksom, några löprunder, men sen kommer den som ett brev på posten, bara som ett SMS. Så, puff. Så då har jag valt att jag kör mer yoga och kör mer lugna aktiviteter som inte belastar mina vader på det sättet. Så det är väldigt intressant att du delar det, för jag var ju själv liksom som du, all in. Alltså, gör precis som tränaren säger, ge max hela tiden. Och jag minns att jag lyssnade något avsnitt med att det var många av dina klienter som kom med magsmärtor och så här också. Det hade jag med. Och jag insåg ju det att när jag gjorde all in så fick jag ont i magen. Så gick jag till läkare överallt och de bara, men du ska äta koltabletter, du ska göra det. Men problemet var ju, för min del var ju att jag åt för tätt inpå. Så jag behöver ju äta, om jag ska göra en väldigt ansträngande explosiv övning eller träning, så måste jag äta 3 timmar innan. Och väldigt lätt. Annars kommer inte jag kunna äta efter träningen. Är det flera som du har mött som har haft det bekymret?
Ja, och speciellt det här med magproblem är ganska vanligt. Och det kan bero dels liksom på någon typ av stress. Det kan bero på liksom hur och när de äter. Och vad de äter också. Det är många som dricker liksom protein eller kosttillskotts- eller energidrycker som påverkar magen extremt mycket. Och det kan vara så liksom solklara samband med att liksom, när startade dina magproblem? Ja, det var 3 år sedan. Och hur länge har du druckit det här tillskottet eller det här? Ja, det är också 3 år sedan faktiskt. Så det är liksom någon polett som trillar ner. Någonting som de kanske liksom inte har... För då har de också gått och gjort magundersökningar, de har fått kameror upp lite in och ute överallt och det finns liksom, de får testa liksom massa olika saker. Men just då är det aldrig någon som har liksom, vad äter du för någonting? Men testa att ta bort det där.
Har du någon kostinriktning så här som du följer själv?
Jag brukar variera mig väldigt mycket, så... När jag brukar berätta vad jag äter så försöker jag, för det varierar så mycket, men då brukar jag säga att det är det som är i säsong och det som hjärnan är producerat och ekologiskt. Just nu äter jag liksom väldigt mycket, en större del kanske protein och fett och en väldigt liksom låg kolhydratskost, men det varierar också liksom på årstider och så försöker jag, ja.
Det är spännande. Jag kör ju mycket low carb och lite LCHF primal som jag kallar det. Så här artspecifik kost. Så här. Fett och protein och en del grönt. Nu senaste tiden har jag testat lite mer carnivore. Men jag har inte riktigt fått, eller det är som att så fort jag ätit mycket karnivar, det är egentligen bara kött då, mycket, mycket fett så här. Så jag försökt att få i mig tillräckligt med protein och fett. Men då är det som att hela systemet har bara, inte kraschat, men det har liksom fastnat på något sätt liksom. Det har inte riktigt fungerat. Känt också blivit lite trött och sådär. Så jag ska fortsätta experimentera och testa då. Men jag tänker ju också att det är ju bra, och det förespråkar ju också för mina kunder och klienter så här, att ja, men testa. Testa liksom, testa, vad är det som funkar för dig liksom? Är det den här kosten, eller vad är det du dricker för något, eller den här shaken, och hur fungerar kroppen liksom? Hela tiden experimentera och se vad som fungerar, så att man faktiskt kommer fram någonstans. Så.
Mm. Och det kan ju vara lite svårt, för man vet ju inte hur en kost, hur det känns idag, men hur påverkas kroppen om ett år av den här kosten? Så det är också ganska, det är svårt att veta där man sitter liksom. Men det är jättebra, det brukar jag säga liksom, att till mina klienter, att de ska ställa sig själv lite frågor. Hur mår min kropp liksom 3 timmar efter en fettrik måltid? Hur är energinivåerna 6 timmar efter? Hur sover jag? Om man liksom börjar ställa sig lite små frågor och blir lite mer liksom det som vi har pratat, närvaro, medvetenheten, och så kan man ju få väldigt mycket svar av det man äter liksom.
Hur har du, men du har ju också kunder och klienter, hur tänker du kring om jag äter någonting klockan 12 och sen ställer mig frågan, hur reagerar jag på det nu och klockan är 3? Hur vet jag att det är kosten? Det kan ju vara andra saker också kanske. Det kan ju vara stress och livsstilsgrejer som pågår någonting. Hur arbetar du med det om du får sådana frågor från olika klienter kanske?
Nej, det stämmer ju. Det är ju en helhet. Ja. Så att det är ju oftast, får man ju bäst resultat när man ser till helheten, och då kan man ju liksom, man kan pinpointa något ämne och kanske känna liksom, här vill jag, finns det kanske mer att fördjupa sig i, eller här, den här delen kanske gör störst skillnad just nu, och sen får man ju bara utforska och ta det därifrån.
Vad är det som driver dig i livet?
Det är att få utforska, uppleva och vara här och nu.
Vad känner du att du, vad vill du tillföra till dig själv och till din omgivning då?
Till mig själv så vill jag tillföra liksom kärlek och det som kommer inifrån, och när jag gör det så känner jag också att då kommer liksom, då är jag modig och jag är stark och sårbar och ja, men jag är allting. Och det tror jag är liksom för mig, när jag har upplevt hur det är liksom, när jag har varit i perioder i livet där jag har liksom behövt hjälp, så har det, kan upplever jag att det kan vara när någon kommer och liksom vill kanske inte pracka på, men vill komma med lösningar och förslag, och så är det inte alltid man är mottagen, men om det är någon som till exempel, ja men här sitter två, men jag ser, de ser energiska ut, de är fulla av energi, de är kraft, och liksom det blir för mig en typ av inspiration som är lättare att ta till mig, när jag ser okej, de här, de ser friska, starka, glada, lyckliga ut, vad gör de? Och då känner jag liksom att det bästa sättet att hjälpa andra, det är att ta hand om sig själv på bästa sätt. Och ja, så jag tror att om man är kärleksfull mot sig själv, då kommer man sprida fina ringar på vattnet till andra också.
Vacker.
som en magnet nästan. För jag tror, alltså jag känner igen det där hos mig själv också. Du vet, så här, att jag kan ju sitta någonstans och det är någon vän eller någonting, och man pratar så här och de kommer kloka råd eller någonting, eller jag kan ju också ge det ibland, så har det ju varit, va? Men det är ju mer givande att befinna sig i en miljö med andra människor med någon slags positiv energi, som en magnet, som man ser, ja men den personen gör det här, jag känner ju bara någonting, jag ser upp till den personen på något, jag dras ju dit, och då vill jag göra såna här saker snarare än att, ja men gör så här, gör det X, A, Y och Z, och så ska du uppnå det här, då blir det ju mer kanske liksom ännu grej man ska hålla på och fixa med liksom. Det kan vara rätt omständigt, den känslan. Så det är en annat mindset då.
Jag fick en fråga som bara poppade upp så här. När du tar hand om klienter till exempel, förmodar att de ligger säkert på en brits kanske, och du trycker lite på triggerpunkter, muskler, och knäcker lite ryggen och så. När du gör det, gör du medvetet, med medveten närvaro, att sända in kärlek eller omtanke, ompysslad, när du behandlar dem för de här åkommorna?
Mm, det är en väldigt bra fråga tycker jag, för det gör jag, det försöker jag verkligen göra, vara närvarande i muskeln eller i justeringen. Och jag upplever själv att det blir ett helt annat resultat då än om jag liksom trycker på en muskel men är någon annanstans. Men det är bara min upplevelse. Men det är stor skillnad tycker jag. Men det är, jag har ingen forskning eller så på det. Men,
nej.
Men det är en känsla i alla fall.
Ja, för du har ju provat förmodligen båda sätten. Och du får ju en viss respons av de här människorna, de medmänniskorna, klienter, patienter, vad vi nu kallar dem. Men du får ju ett gensvar efter behandlingen. Har du funderat på den skillnaden då när du har, man ska inte säga slentriant, men bara gjort ditt profession liksom, att knäcka de här koterna och de här triggerpunkterna på musklerna, och inte gett den här kärleksenergin inifrån. Och när de har båda, om vi säger det är två patienter som har kommit upp, har du märkt någon skillnad där efter behandlingen på deras emotionella tillstånd?
Ja, men det upplever jag. Om jag är närvarande och om jag är engagerad, om jag liksom har ett engagemang, och jag tror liksom att då kan de känna att det här liksom, han tror på mig, han tror att det här kan bli bra, han, och att det sår också ett frö, att men då, det kan vara det som får dem att, ja men okej, men nu jag ger ett helhjärtat försök, de har kanske fått höra att det finns inget mer att göra, den här ryggen, den kanske inte kommer bli så mycket sämre, men jag har opererat den 4 gånger och nu säger, det går inte att göra mer, säger de, men det finns otroligt mycket mer att göra. Och men om man bara får höra hela tiden att det finns inget mer att göra, det kommer vara så här, då blir det en sanning. Men om man sen då får höra, men okej, han har träffat folk som har opererat ryggen till och med flera gånger. Men jag har fått höra att min rygg var den värsta ryggen. Och så, men det finns många värre ryggar och de har blivit helt bra.
Ja.
Och att man liksom, så att man får tillbaks tron på sig själv. För har man inte den, då börjar man inte ta itu heller tror jag med att göra, om man inte tror att det kommer bli bra, då kommer man inte lägga ner den här tiden som man behöver göra för att ryggen ska börja bli starkare igen. Eller de här små rörelserna som man behöver göra initialt som kanske inte alls är roliga, men som kanske är extremt viktiga. Och de får man energi att göra om man tror på att de kan göra en skillnad också.
Mm.
Och vart det kan leda sig.
Har du... Eller kan du berätta lite, vad gör en naprapat så här? Jag har ju varit hos en naprapat, eller naprapater, och kiropraktorer. Och ofta tror jag att man förväxlar en naprapat och en kiropraktor.
Det är en bra fråga. Ja. Det är, och det är inget liksom enkelt svar, för när man kommer ut från naprapater i skolan så har man en väldigt stor verktygslåda. Så det finns jag tror att det finns naprapat som bara jobbar med massage. Det finns naprapat som bara jobbar med föreläsningar. Det var en kiropraktor som startade naprapatin för över 100 år sedan. Och han tyckte att det var jätteviktigt att jobba, liksom utgå från ryggraden med justeringar och alltså knäcka ryggen. Men att man skulle se till kroppen mer som en helhet, jobba med muskler, mjukdel och helheten. Så traditionellt sett har det väl sett ut som att naprapater har jobbat både liksom med ryggraden och med muskler och mjukdelar. Men idag så, det finns ju jättemånga kiropraktorer som arbetar mycket med muskler och mjukdelar också. Och det finns naprapater som bara jobbar med justeringar. Så att det viktigaste är inte vilken yrkesgrupp man går till, utan man går till någon som, ja, man har ont i axeln, men den här terapeuten är duktig på axlar. Eller den här, så att vem man går till är inte det viktigaste. Eller vilken yrkesgrupp man går till är inte det viktigaste. Det kan vara en duktig kiropraktor eller en duktig naprapat.
Om det är så här, eller kommer en klient till dig och de säger, om jag har jätteont i axeln så här. Jag föreställer mig att en del naprapater eller kiropraktorer kanske behandlar den åkomman så här. Men ofta är det väl att själva livsstilen på något sätt, allting runt omkring med kosten och hälsan och träningen, allting liksom på något sätt sätter sig i axeln. Så det är kanske inte axeln som är problemet, utan det är så mycket annat som är problemet.
Mm.
Jag föreställer mig att, eller tittar du på de frågorna också sådär, eller blir det mer att du jobbar med axeln då, eller du tittar på helheten mer, förstår jag?
Mm. Ja, och det kan ju vara någon som kommer till en som har, ja, men har en axelproblematik, och då initialt så kanske man kollar på axeln och börjar liksom så något frö om att andra saker kan påverka, och liksom, nästa gång de kommer kanske man kan liksom ta ett tillkliv in i den där världen. Ibland kan det vara, upplever jag liksom, att om man tar det där klivet direkt så kan det vara ett liksom för stort kliv, och patienten som sitter där som ont i axeln tycker att, liksom, att man, konstigt om man pratar om stress, och att det är liksom den största boven i dramat, när de vet att, men jag fick ju ont när jag gjorde en bänkpress liksom. Det var ju inte med stress. Men sen börjar de förstå, okej, jaha, nu axeln är lite bättre och de här övningarna. Och så kanske man kan få liksom den här förklaringsmodellen hur stress kan liksom påverka hela kroppen negativt. Och, ja.
Finns det någon sån här, eller du har jobbat med hälsa väldigt länge. Finns det någon, vad är det de allra flesta upplever problem med? Är det liksom stress, eller är det kosten, eller är det andra områden i livet som du känner liksom, om det här verkar vara de stora...
Vad patienten saker, upplever som mest... Jag tror att de flesta patienter där är liksom den, alltså jag brukar se på kroppen som ett stort system som består av många små system, och så att mental stress kan vara ett, men sen så kan liksom det kan vara stress på liksom mekanisk stress eller kemisk stress, och jag tror att den liksom den totala stressen, det är den som som blir resultatet, men jag tror att den mentala stressen, den är absolut vanligast hos de klienter, att det är den som är den största boven. Men jag tror inte att, för dem är inte det den upplevda, jag tror inte det är så lätt för dem att känna att det är stressen som är den största boven, utan då kanske man tänker att det är, ja, men andra yttre faktorer, eller och det kan ju också vara, men att man det är inte så lätt. Det är som till exempel folk som sover för lite, de har väldigt svårt att liksom, när man kollar på forskning så skattar de inte liksom, de tycker inte att de sover för lite, fast när man ser på timmarna så hur det påverkar dem och deras antal sovtimmar, så att det jag tror att det är lite samma med stress där, att det kan vara lite svårt att...
Jag tror det, du vet, jag är lite roligt så här, jag har ju en åraring, nu ska jag ta den på ett par dagar, tänker jag ska vara lite fri från elektroniken så här.
Ja.
Men den är ju rätt rolig så här, för jag kollar på min åraring.
Och för kolla på din.
Min Aura-ring. För lyssnarna också då. Det är en ring som egentligen bara mäter pulsen, vilopuls och aktivitet och sömn och sånt. Och där en ganska lång tid ser jag att min sömn är inte bra. Alltså, den är inte bra, enligt min Aura-ring. Men jag tycker att den känns ju bra liksom. Men den visar ju så här, dag efter dag efter dag efter dag, att det inte är något fel. Och då tänker jag så här, min stilla fantasi, ja, men det är ju något fel på Aura-ringen. Men egentligen så är det ju antagligen inte så. Antagligen...
Men jag tror faktiskt just Aura-ring, de är inte superbra på just sömnen.
Nej, det kan ju vara det då. Ja. Men det är det jag säger.
Det var precis att jag tänkte så här, tekniken kanske inte är rätt programmerad.
Det kan vara så, men det kan ju också vara så att det faktiskt är sömnen som är någonting. Ja. Och jag liksom går runt i min verklighet här och tänker att, ja, men jag sover bra och allting funkar och så här, men jag är ju himla trött, va? Och det är ju inte riktigt så bra de här grejerna, att det kanske ändå är sömnen någonstans. Så det är ju som en indikation på något annat. Och lägger då plus där 1 + 1 + 1, ja, men då kanske den ändå indikerar det då. Så hur som helst, kontentan då, nu ska jag inte köra Aura-ring ett tag, så ska jag testa och så ska jag sova lite extra och så här, så experimentera. Återigen, testa, experimentera så. Men poängen då är att jag tror det kan vara ganska vanligt så här, om jag har ont i axeln eller jag har ont i foten eller är någonting, och man ser inte stressen. För jag tror att stress är väldigt, väldigt, väldigt vanligt, va? Och det är mental stress och det är jobb och det är deadlines som man ska hinna med att göra saker om man inte är närvarande riktigt. Och sen får man ont i knät. Och så tänker man att det är knät som är problemet.
Vad har du för tips till de som känner sig stressade då?
Det är...
Wim Hof. Andning.
Nej, men det är att bjuda in mer närvaro i sitt liv. Och det kan vara att det är det mest effektiva sättet att liksom, sänka aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, alltså fight or flight, och aktivera det parasympatiska nervsystemet. Och det kan vara att känna på andetaget, eller det kan vara att känna hur den här soffan bär upp min kropp. Det kan vara det man ser eller tittar på, smakar, lyssnar, luktar. Så man kan göra sig närvarande med vad som helst annat som är närvarande. Det är, om man, och det är en så himla enkel grej att göra. Men att om och om liksom påminna sig själv om att komma tillbaka och känna på det som finns här och nu. Liksom. Det brukar vara en väldigt enkel grej, men extremt kraftfull sak som kan skapa en jättestor förändring om man bjuder in det här närvaron flera gånger under dagen. Och det kan göra stor skillnad för dem som är stressade.
För det är många som lider av ångest och sånt här liksom. Och jag har ju själv klienter till det, och så brukar jag alltid säga, men fokusera på det du gör. Om du skär en lök, känn hur den känns. Känn lukten, känn hur kniven känns i handen. Fokusera på det. Hela tiden när de här hjärnspökena kommer. För det är oftast dåtid eller framtid som ligger där och hägrar liksom. Så jag håller följt med att man ska återkoppla till nuet, brukar jag säga. I det du gör. Att känna lukten och känna känslan, smaken, det du ser. Men det krävs ju också ett aktivt val att faktiskt bjuda in, som du säger, bjuda in närvaron, att ja, men nu kommer de här hjärnspökena, men vill jag ha dem där? Ja, de får vara där, men fokusera på det som är nu.
Och det är ju inte så lätt, alltså i samhället som vi lever i, många liksom man möter och träffar är ju också, de är inte närvarande själva, och då är det lätt själv att man också förlorar sig i sina tankar i framtiden eller förflutna. Men att det fina, det är så himla fint med nuet, är ju att det alltid finns kvar att vänta på en. Så det är så fantastiskt vackert. Alltså att även fast man själv försvinner iväg, så har man alltid, kan man alltid komma tillbaka
till. Ja, och det är lite liksom, Eckhart Tolle säger ju också precis som du säger. Om du har läst någonting om Eckhart Tolle?
Jag såg att du har en bok här bak.
Jag lev livet fullt ut. Jag tycker han är jättebra, för han... Han pratar ju mycket om närvaro, liksom att du kan ju titta på en blomma. Titta på den. Observera den. Sätt ingen label, ingen etikett på det, utan bara se den som den är. Till exempel, eller det kan vara ett glas vatten. Titta på vattnet, glaset, och fokusera på det. Bli ett med det, liksom. Och det är vackert.
Men det är inte så lätt om man, inte riktigt... Jag tror att det kan vara väldigt svårt att ta in för någon som inte... Då kan det låta väldigt flummigt när man pratar om såna här saker.
Absolut. Jag kan säga personligen, det där var hömflum för mig förr. Ja. Det var ju, jag var ju prestationsinriktad, målinriktad, liksom att jag ska göra de här grejerna. Det var ju bara resultat som gällde i olika avseenden. Det var ju bara det, att gå på det här hela tiden. Höga tempot, det ska avverka. Det fanns ingen möjlighet för mig, säger jag nu, liksom att se det, att ta den tiden, för jag lyssnade inte ens på den informationen, men jag var inte mottaglig för det. Och det är det som är så bra när man söker hjälp, som till exempel till dig, till Erik, eller till mig, eller till någon annan som har de kompetenserna, att och när man hör det om och om igen och förstår att man är stressad till slut, men jag är stressad, och man hör det från dig, från Erik, från mig eller från andra, det sår ju ett frö. Och varje person som gör det vattnar ju det här fröet varje gång den personen hör det. Så förhoppningsvis så börjar det blomma inom dem, så att de väl stannar upp. Det är lite så som jag ser på det. Bara en reflektion över det hela där.
Ja, jag hade två tankar som jag funderade på medan du berättade det här, Andreas. Som hänger ihop med det här. Det är vi ju så ofta resultatinriktade i samhället så här. Ett exempel på det är om man ska springa Göteborgsvarvet, eller man ska springa 10 kilometer, eller man ska springa ett lopp och så här. En av de absolut första frågorna man får det är, hur fort gick det då liksom? Vad satte du för tid? Och jag gillar ju att springa snabbt också, men i första hand är det inte därför jag springer, utan jag springer för närvaron. Som en löpande meditation, när jag springer, då rör jag på kroppen. Det är bara jag, naturen. Ofta springer jag bara shorts dessutom då, som är bra överkropp. Och spelar ingen roll om det är minus 10 grader så här. Och det snöar eller det regnar, det är sommar, det är året runt så här. Det är ju den upplevelsen är helt magisk. Men då kan jag ändå få frågan i slutändan om ett lopp så här. Hur snabbt sprang du? Och det är ju som att man missar själva poängen. Och en annan sån story är också om man kör ett äventyr till exempel. Då. Jag cyklar ju genom Västeuropa här nu i somras, 25 dagar, 327 mil. Och sen kommer jag i mål, jag är framme så här. Sen kan vi prata om vänner så här. Den första frågan är, vad är nästa grej då? Ja, men vänta, kompis. Jag cyklat 25 dagar, 327 mil. Jag cyklar över Danmark på ett dygn. Alltså det är ett fett jäkla äventyr i sig själv. Det behöver inte, det kanske inte kommer några mer grejer. Liksom. Det är bara det här som gäller. Va? Och den känslan är, dels är det väldigt svårt att förmedla vad jag varit med om. Men sen är det också en kontrast då, för ofta får man ju frågan om vad är nästa äventyr. Och det spelar ingen roll om det är 10 kilometers lopp, cykla genom Västeuropa eller cykla till Peking. Det kan ju vara hur stort som helst.
Du säger inte som jag brukar säga då.
Vad säger du då?
Livet är ett äventyr.
Livet är ett äventyr. Jag kan säga så nästa gång. Livet är ett äventyr, kompis.
Ja, det kan du säga.
Jag bara lever i det hela tiden. Det finns ingen nästa äventyr. Är det livet efter detta då? Eller?
Så fint.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tänker du på då?
Nej, det var det. Ja. Det var det.
Nej, men jag funderar liksom, alltså, har du någon sån här klient som har tackat dig från djupets djup av tacksamhet, som verkligen, som känner att tack vare din hjälp så har den människan riktigt, riktigt vänt på livet och fått se ljuset, fått se kärlek, fått uppleva de här, att fått livet tillbaka på något sätt?
Ja, det är väldigt många. Jag har jobbat i flera år nu och så det är ju, jag kan få meddelanden från patienter som jag hade för 10 år sedan och 12 år sedan jag jobbade, 13 år sedan jag jobbade i Norge och fortfarande liksom få, och det kan ju vara för en person som skadar axeln och som är hantverkare, så kan ju det vara hela livet. För det är levebrödet, så han eller hon försörjer sin familj. Så att liksom då att få axeln hel igen, det är för den personen att få livet tillbaka. Och sen, jag fick ett meddelande av en kvinna som skrev och tackade mig att hon hade bytt jobb och lämnat sin man och... livet, ja, nu var hon på en helt annan plats i livet och alla krämpor hade försvunnit som hon hade liksom dragits med i över 20 år. Men och jag är ganska säker på att jag inte har sagt åt henne att hon ska byta jobb eller lämna sin man. Men det jag hoppas och tror att jag har sagt är liksom att jag menar att hon ska lyssna på sin inre röst och känna vad som gör... vad hon behöver mer av i sitt liv och vad hon behöver mindre av. Och liksom sätta ner foten och sätta gränser liksom för att, som det är just nu, låter det som att det inte fungerar liksom med det här. Och att hon har tagit de här besluten själv. Jag har många sådana och det är väldigt fint att höra.
Men det låter ju som att man kanske då kommer till naprapat Jonas och så har man ett fysiskt problem, någonting.
Ja, det har de flesta.
Sen då kanske ni arbetar med det, du arbetar med det och det löser upp andra energier då, helt enkelt, som får andra effekter.
Mm.
Det kan ju inte så man ofta tänker. Jag ska gå till naprapaten. Sen några år senare, men jag har bytt hela karriären och allting. Ja. Fan, det händer liksom, det är sjukt.
Ja, men det är som hos hårfrisören, de får ju höra det ena och det andra liksom. Mm. Och de har nog en terapistol där, mer eller mindre många hårfrisörer.
Ja, de är också skillnad, många av dem.
Ja, och det är väl det här också, det här mänskliga mötet, att faktiskt mötas som människor.
Mm.
Att där någonstans sker det, kan det ske en förändring i varandra på något sätt. Hur ser du på det då?
Ja, jag tror att det är en grej som till exempel, nu vet jag inte hur alla naprapater jobbar, men jag och de naprapater jag jobbar tillsammans med, då har vi kanske en patient framför oss som har varit hos en läkare eller flera och gjort den här vårdsvängen. Och då träffar man en läkare som knappt har tid att lyssna eller liksom kolla eller undersöka. Och liksom man skickas fram och tillbaka. Och sen så sitter de helt plötsligt hos någon som lyssnar på hela historien. Som undersöker ordentligt. Och som liksom engagerar sig i problemet. Och bara det att bli liksom, ja, men sedd och lyssna till. Det tror jag också är jättestor skillnad. Mm.
Mm. Jag tänker också på, eller faktiskt så här. Det hänger ihop allting. Det hänger ihop med närvaro här. Men kan du inte berätta lite också om... Jag vet att ni var ute och hajkade, eller hajkade, ni kan inte hajka så mycket. Men ni sov ju under bar himmel och så. Var kommer det ifrån, Jonas? För jag ställde den här frågan innan, så här, är det någonting du gör ofta eller händer det så här? För det kanske hänger upp med närvaro och nuvaro och naturen och så här. Och jag tänker att det hänger upp med mycket annat att göra. Jag har sett en del klipp på Insta också med kallbad. Såg vi något så här klipp du var... under isen, så här. Det var tunn is, så du var ner under isen och så kräckte du upp isen och så var du liksom vid ytan igen då.
Mm.
Men du har ju inte naturintresse då, det är kanske lite jag vill komma. Berätta lite om det.
Ja, men det började, jag har alltid tyckt om att vara ute i natur, men sen en stor del av mitt liv så har jag bott inne i stan och så har jag känt att jag bara liksom haft... Att naturen har kallat på mig och att det är liksom det där som jag känt inne har liksom bara vuxit större och större. Och sen har jag, och då har jag börjat tillbringa mycket mer tid ute i skog och natur. Och sover under bar himmel gör jag minst en gång om månaden, och det har jag gjort nu i några år. Utan tält eller så, utan bara ta med en sovsäck och sover. Och det spelar ingen roll om det är snö och minus 28 grader eller om det är mitt på sommaren. Men för mig så har naturen... Det som är så himla fint med naturen, det är när jag kollar liksom på ett träd som ser ut på det här sättet och sen kollar jag på ett annat träd som är liksom krokigt och böjt och något träd som är liksom bryt. Jag tycker alla träden är lika vackra. Och så det spelar ingen roll hur man ser ut eller hur man är och det där liksom... Naturen är naturen och den är icke-dömmande och man får bara vara sig själv där, och det är liksom ett väldigt berikande, den här stillheten som jag finner där är väldigt berikande och stärkande.
Du nämnde att naturen kallade på dig. Kan du fypa lite där, på vilket sätt kallar naturen på dig?
Nej, jag kände att jag... Någonting inom mig... hade ett behov av att... Få vara där mer. Ja.
Var du ute mycket i naturen med dina föräldrar?
Men min mamma, hon var väldigt... bra på att... ta med oss ut på skogen. Vi kunde äta frukost där. Eller ut och plocka svamp och bär och... fjällvandrade och så. Hon har varit en väldigt fin, det var många fina stunder som.
Och vad betyder din mamma för dig idag?
Väldigt mycket. Ja, hon har varit en stöttepelare hela livet.
Ja, jag går tillbaka till minus 28 grader. Nu sa minus 28 där va? Mm. Men du har aldrig tält eller? Du kör alltid i... Eller
ibland har jag tält också. Ja. Men minst en natt om i månaden så sover jag utan tält under bar himmel. Ja.
Men om det är, men du har tarp eller om det regnar och snöar eller...
Ja, tarp sätter jag upp ibland eller så sover vi under en gran eller ja. Men ofta så går det också, jag väljer inte kanske de liksom dagarna när det är värst nederbörd om jag ska sova under bar himmel, utan då tar jag med tältet om jag vet att det kommer ösregna.
Och du har en riktigt fett bra sovsäck tänker jag eller?
Ja. Brutal, magnifik, fantastisk. Man kan ligga naken i dem och hålla värme.
Ja, de är varma. Jag har faktiskt samlat på mig ett gäng olika. Så jag har dels de som vi sover i nu, jag och John Andreas. De klarar ju minus 40, så du kan ju sova med dem. Jag tror du liksom, mycket kallare än så blir det väl inte någonstans. Så de klarar man sig liksom på vintern. Sen har jag andra vintersäckar som klarar... liksom minus 15, minus 18 tror jag. Och de klarar man sig också jättebra på. De är ju hälften så stora. Så det beror också på hur mycket packning man kan och vill bära med. Och en sommarsäck vill man ju inte ska vara så varm alls. Men det kan ju vara skönt att ha någonting som så att inte myggen kommer åt en eller andra saker.
Och hur fungerar sömnen när du är ute? För det är kanske två faktorer. En faktor är, eller jag vet att ni pratar om ljud och fåglar och så här, men en annan faktor är också, tänker jag, att när vi är inomhus och det alltid är 22 grader, punkt, då vänjer vi oss vid det hela tiden så där.
Mm.
Och sen om man då kanske öppnar fönster på vid gavel någon gång så kan det kännas, vad kallt, jag får in kall luft i lungorna så här, det är obehagligt på något sätt. Så var utomhus, finns ju inget filter i huvud taget, utan det är ju naturen så här, det är minus 28 då kanske, eller minus 20, eller 10, eller 5, eller 0 gradigt så här.
Mm.
Hur påverkar sömnen? Så var det bra?
Ja, men det beror ju också lite på, som nu var många gässel, det var i alla fall ett hundratals frågor som kom och la sig i viken precis där vi övernattade, och jag tror att det har väl en liten vanesak att göra, för jag brukar vara lättväckt, men när man sover mer och mer ute så tror jag att man, kroppen kan liksom slappna av med de här naturliga ljuden på ett annat sätt. Men när jag sover hemma nu till exempel på vinter, då har jag mina sovrumsfönster på vid gavel, så det är bara ett par grader varmt i mitt sovrum. Men så det, kylan, den tycker jag om. Men på sommaren till exempel, på sommarhalvåret, då när det är så ljust, det är mycket mygg, det är mycket varmare, då sover jag inte liksom, då sover jag mycket kortare när jag sover utomhus.
Mm.
Då sover jag nästan skönare inne när det kan vara svalare, mörkare.
Mm.
Mm.
Märker du någonting i din energi när det blir mörkare tider med årstiderna? Blir du piggare när det är vår och sommar? Eller blir du tröttare när det är vår och sommar? Eller blir du piggare när det är vinter och höst? Eller blir du tröttare när det är vinter och höst? Mm. Har du noterat dem?
Ja, det har jag. Och jag känner liksom ett mycket större sömnbehov när det är mörkare och vinter. Och jag har mycket mer energi, inte mycket mer energi, men jag har i alla fall ett mindre sömnbehov på sommaren.
Ja, intressant. Jag upplever likadant, så därför jag ställde frågan, för jag noterat det nu när det har varit så mörkt. Jag är ju ganska morgonpigg och så här liksom.
3:30 klev du upp igår.
Ja, det gjorde jag. Jag sov ju väldigt så här i natt också, bland alla gässen där som bara kacklade, och det var speciellt. Så att jag har inte sovit så mycket i natt heller, men jag noterar ju det när det blir mörkare hos mig, blir jag ju också. Då vill jag gå ner. Går ju hela mitt system ner. Det är bara... Då vill jag ta det väldigt lugnt. Och jag upplever för mig att det är som en återhämtningsperiod när det är vinter och höst. Att det är som myrorna till exempel. De lagrar, de går ner i det, de har stackat upp det, de har jobbat hårt hela sommaren och våren och hösten för att ha sitt matförråd och allt detta. Sen går de i det, precis som björnarna, och tänker att vi är ju ett med naturen, att det är nog så vi fungerar också. Jag upplever det så.
Mm. Det tror jag på. Så upplever jag det i min kropp att det är en liten viloperiod.
Det är, ja. Det är nog, eller det jag håller absolut med. Jag känner också det. Det är vinter, det är mörkt och jag sover mer nu så här. Jag börjar gå upp vid 7-8 någon, du vet. Idag gick jag upp rätt sent så här, bara shit, jag sover va. Men jag tror att det kan ju vara lite lurigt ibland om man inte riktigt är närvarande i sig själv och ser det. För då tänker man, ja men det är fortfarande i mitt huvud sommar och jag såg upp klockan 05.00 i alla fall. Och sen är man jättetrött ändå och så kör man på som vanligt. Mm. Det vill säga man lever inte i symbios med naturen, med säsongen. Och då kan man nog köra ut sig ganska ordentligt.
Mm. Tom. Du låg Aurora ringa rätt ner i skrivbordslådan bara.
Den visar fel.
Det är något fel på den här jävla ringen. Va? Det funkar inte. Och sen tror jag så här, måste jag säga Jonas, du vet att jag tror vi har just, vi är ju biologiska varelser. Mm. Så här, va? Vi har ju som en urkraft. Så här. Jag pratar mycket om urkraften och upptäcka sin urkraft. Så här, att vad man är kapabel till och sin potential och Vi kan ju klara av så himla mycket. Och så fastnar vi i mindset så här. När man tänker, ja men det är bara det här nu. Och jag har en deadline och det är jobb och så här. Men det finns ju fantastiskt mycket mer. Och för att bryta loss det locket här. Och tror att det är skitbra så här. Och ge sig ut i naturen. Bara sova i bar himmel så här. Ja men en tarp eller tält eller en sovsäck. Skit i det. Bara ge mig sig ut och sova så här i naturen. Och öppna på vid gavel fönstret. Jag har också gjort det i perioder. Jag ska börja med det igen tror jag. Uppe vid gavel så här, man går in i mitt sovrum så här 10 grader. Det är svinkallt, vet. Mm. Bara, men jag sover bra alltså. Det är skit.
Det var kul för jag träffade han i föreningen där jag bor som har hand om det uppstår fel och så. Då sa han, ja, vi ber om ursäkt, vi håller på att fixa det här med värmen i lägenheten. Jag visste inte ens att det har varit fel. Jag har alltid avslagit ändå. Jaha, nej men grannarna över och under, de har klagat mycket på att det har varit väldigt kallt. Det är perfekt för mig.
Vad fint. Ja.
Mm. Men ofta, alltså vi lever ju som i någon slags kokong. Eller ni vet, det är som när jag började springa med bara överkropp. Bara året runt. Ja okej, okay, men då är jag inomhus och det är 20 grader någonting. Jag kommer ut och bara hårt, bara överkropp jag springer. Det kanske är snöfall så här. Jag upplever ju naturen på ett annat sätt. Men om jag då inte gör det här utan ja, men det är 20 grader hemma. Jag ska gå ut och ta på mig en varm kappa eller en rock eller någonting. Och så ta på mig mössa, handskar och halsduk och så här. Så kommer jag ut och det är fortfarande 20 grader. Den där jag fryser lite om kanske det är typ näsan eller kinden så här. Och sen går jag till kontoret och så är det 20 grader där igen. Alltså jag hamnar i någon slags kokong. Mm. En verklighet som kanske inte riktigt finns på det sättet va. Jag tror man måste bryta ut den och komma ut från det.
Mm, det är svårt att leva efter säsongerna i det moderna samhället. Om man har ett jobb där man ska liksom gå upp vissa tider och, för att vara på jobbet. Och så kanske man inte riktigt kan sova ut om man behöver det. Eller.
Mm. Lever du i samklang med livet? Liksom att inte ställa klockan, att leva med bara liksom att vara närvarande i det som är, eller har du deadline som du trots allt bara matar på och köttar på liksom?
Ja, det har jag också. Så absolut, jag har ju väldigt många deadlines och patienter och möten så att mitt liv också, jag har ett jobb som jag måste göra, men sen så har jag också en frihet i det. Jag kan ju själv välja hur och när jag ska. Så att jag tar också och försöker liksom att slipper jag ställa klockan så gör jag gärna det liksom. Och om jag kan. Men ibland måste jag ställa larm och anpassa mig efter
rådande omständigheter.
Staden runt omkring mig, ja.
Men om vi säger så här, hur ser en vanlig, jag tror inte du har en vanlig eftersom det har nog ingen av oss tre här någon vanlig 7-5 eller 7-4 dag liksom på arbetet och så här, utan vi gör nog många olika saker, men om du säger hur skulle en vanlig, det blir ingen vanlig, hur ser en vecka ut för naprapat Jonas? Så kan vi säga istället.
Ja.
Ungefär.
Ja. Jag brukar starta mina morgnar, jag brukar vakna ganska tidigt. Så jag brukar inte behöva ställa något larm om jag ska upp och jobba eller så. Så brukar jag vakna väldigt tidigt. Då brukar jag göra någon typ av andningsövningar. Jag brukar ta en kopp kaffe. Jag brukar röra på mig, kanske gå till gymmet eller göra någon annan typ av rörelse. Sen så startar jag min jobbdag. Och det kan ju vara då på kliniken med patienter. Eller så är det att jag jobbar hemifrån med online, med mina online-klienter. Gör träningsprogram, träningsfaser. Har kanske, nu är det ju mycket online-föreläsningar, så jag kanske har något, en föreläsning för något företag framför en kamera. Och sen, om jag har möjlighet, så slutar jag gärna arbetsdagen liksom lite tidigare. Och då kanske, ja, planera lite eller förbereda lite för saker för kommande eller kommande dagar i veckan. Gärna ett typ av träningspass till. Och sen lagar jag mat, går och handlar, så äter jag en god middag. Och sen så varvar jag ner och sen går jag och lägger mig.
Så hur avsätter du livet för kärleksrelationer och nära relationer och så? Har du några kärleksrelationer eller nära relationer som du vårdar med omsorg?
Mm. Ja, det tycker jag. Jag har många fina vänner, jag har en fin familj, alltså syster, mamma, pappa, syskonbarn, flickvän. Så och man kan, jag kan inte liksom lägga all tid på alla hela tiden, men jag känner att det finns det känns också skönt att man inte alltid behöver höra av sig till alla hela tiden, men till exempel med min flickvän så har jag en väldigt fin, vi kan kommunicera med varandra, vi gör delningar där vi en närvarande, bara tittar in i varandras ögon och delar med oss av det som finns inne i oss här och nu. Och det kan vara saker som, alltså, som har hänt mellan oss eller under dagen eller tidigare saker från barndomen eller liksom olika saker som kan vara fint att lyfta fram till ytan för att man ska förstå varandra bättre. Och det, det tycker jag är väldigt... Det uppskattar jag väldigt mycket.
Har du alltid varit så kommunikativ i dina kärleksrelationer?
Nej, det har jag inte varit. Så det är någonting som jag har fått träna väldigt mycket på. Och jag tror fortfarande att det är liksom en process för mig. Att, eller det är det. Det jag kan bli ännu bättre på att vara helt ärlig och öppen och kommunicera det och liksom sätta gränser på ett kärleksfullt sätt. Och så, men det har absolut inte alltid varit, utan snarare tvärtom, att jag har mer kanske varit så här, the silent treatment, att jag har blivit lite liksom tyst, stängt in mig och liksom långsamt istället för att liksom ta itu med det och säga ifrån kanske eller berätta vad jag behöver eller liksom bara gått med på vissa saker och mer och gradvis liksom successivt under tid kanske liksom bara känna att jag förlorar mig själv och sen dör också den här kärleken ut liksom.
Mm. Så du förespråkar kommunikation med nära och kära?
Ja, det tycker jag. Det, har man inte testat på det så kan det vara ett väldigt fint verktyg tror jag.
Känner du...
Jag tror det är definitivt, kommunikation är viktigt.
Ja. Ja, det är, jag tror det är viktigt.
Det är viktigt.
Nej, jag tror inte det är så viktigt. Så ja, men jag gillar det liksom. Ja. Jag gillar att man är tyst. Det kan nog bli svårt annars. Va? En sak jag tänkte på där, Jonas, också. Så här, att vara mer extrovert eller introvert. Så, är det någonting du känner igen dig? Lutar du mer åt det ena hållet eller mer åt det andra hållet? Så här?
Mm, jag tror att jag är mer introvert. Jag trivs väldigt bra att vara ensam. Och sen så har jag också perioder när jag känner att ja, men, gå ut och dansa eller träffa vänner och ha liv och så också. Fart och fläkt. Men jag tror att jag, om man ska sätta en stämpel, då tror jag att det är mer extrovert. Introvert. Alltså att jag är mindre extrovert. Men det är också liksom lite precis som årstiden. Det är liksom inte, för mig är det inte någonting konstant sådär, utan jag har lite behov av både och ibland lite mer av det ena och lite mer av det andra. Men speciellt liksom när jag har en stor arbetsbelastning till exempel, eller det händer mycket i livet, min mamma har varit sjuk, och då känner jag, då kanske jag blir mer introvert. Min kropp tror jag behöver då liksom, den talar om för mig att nu behöver du liksom lite mer lugn och ro och återhämtning här emellan saker och ting.
Vad, nu kommer det en ganska djup fråga här nu. Är ni redo, lyssnarna? Är ni redo?
Den är djup alltså.
Har du varit med om någon riktigt omvälvande, djup, emotionell, mental smärta som du har lyckats bearbeta på något vis? Vad var det i sådant fall?
Ja. Nej, men jag tänker på flera saker, men en av dem som en emotionell smärta, det var när jag växte upp, så var min upplevelse att min pappa inte brydde sig om mig, och jag ville så gärna liksom få hans uppmärksamhet, bekräftelse, få hans kärlek, att han skulle liksom vilja liksom vakna upp på morgonen och säga, ska vi hitta på något kul ihop, eller ska vi gå och göra det här, eller ska inte du och jag bara åka på det här grejen, eller kom så går vi och spelar fotboll, eller vad som helst. Och jag ville så jättegärna ha den där bekräftelsen och kärleken från honom. Och jag upplevde att min upplevelse som barn var att jag inte fick det, och det gjorde väldigt ont. Och skapade liksom en stor inre stress och mycket oro.
Och hur kom du fram till det? Hur bearbetade du det?
Jag tror att det i början så var det på ett undermedvetet plan, så bearbetade jag det genom att söka bekräftelse på annat håll, och liksom blev kanske högpresterande för att få liksom uppmärksamhet från tränare eller vänner, kompisgäng eller och sen har jag väl, jag tror att det har varit en del liksom av meditation, och när jag har varit på retreats där man har liksom gjort en djupdykning i sig själv och de här pålagringarna som du kallar det. När man liksom börjar gå ner i liksom lager för lager, vad är det här för saker som är återkommande, och varför har jag såna här mönster, och varför är det här en trigger, och varför, och så... Ja, då har jag, för mig var det liksom, en del av det var den här relationen till min pappa och min upplevelse där och då.
Hur är din relation med din fantastiska pappa idag då?
Ja, han bor i USA, så vi ses väldigt sällan, och ännu mindre nu under corona, men vi hörs lite då och då och jag vill inte säga att vi har en fantastisk relation, för att vi hörs väldigt sällan, men jag känner ändå en kärlek från honom som jag inte har känt tidigare.
Har han visat och sagt att han älskar dig?
Ja, det har han sagt. Och han visar det på sitt sätt också.
Vad fint.
Men det gjorde han då också. Jag tror att han har alltid älskat mig efter sin bästa förmåga. Och jag tror att det var mycket också liksom med min uppfattning av förväntningen på hur en pappa ska vara. Jag såg liksom när jag var hos mina vänner, så sa jag, de här papporna jag ser och så här. Och så att det var mycket liksom förväntningar, och det var jag vet att det är inte alltid lätt att vara en förälder, alltså en mamma eller pappa, man kanske är i ett förhållande man inte trivs bra i, man kanske är på ett jobb man inte trivs bra på, man kanske gör sitt allra bästa för att familjen ska hålla ihop eller ekonomin ska gå runt, och man kanske liksom har det, de, man kanske förlorar sig själv lite grann i andra värderingar, eller det kanske är det viktigaste där och då att liksom barnen ska få mat, och sen så finns det ingen energi kvar att hitta på andra saker eller och ja, så jag tror att alla personer älskar efter sin bästa förmåga och ja, där man är.
Jag funderar lite, har du något så här, du har ju som bredd, Jonas, du har ju som bredd med olika saker och ting här, va? Har du något så här budskap du vill ha till podcastlyssna här? Du känner så här, det här är mitt, det här vill liksom, jag vill nå ut med.
Nej, det är... Vad vill jag nå ut med? Ja. Nej, men att det är väl bara att man följer sitt hjärtas inre röst och tar hand om sig själv och är snäll mot sig själv och ja, bara utforskar livet och upplever det som kommer. Man får leva sitt liv precis som man vill.
Det tycker jag var jättebra.
Det tycker jag med. Vackert, vackert, vackert.
Det var enkelt också på något sätt, va? Det är ju så.
Ska vi ta den sista frågan?
Vi har den sista världsklassfrågan. Den är vansinnigt viktig. Väldigt djup på sitt sätt.
Mycket djup på sitt sätt. Faktiskt. Beroende på hur man tar den.
Ja, ska du eller jag ställa den?
Jag älskar när du ställer den frågan. För du har så vacker
röst. Nu har ni byggt upp förväntningen på den här frågan.
Naprapat, Jonas. Yeah. Det här är ju podden Lev ditt drömliv. Så frågan är ju, lever du ditt drömliv?
Fin fråga. Det tycker jag. Jag skulle inte vilja vara någon annanstans. Och jag gör... Jag upplever saker som, ja, stora och små, stora äventyr, och jag ligger i min säng och känner på mitt andetag, och det, ja, det är väldigt, jag har det väldigt bra, måste jag säga.
Fint.
Fint svar.
Väldigt bra svar. Magnifikt, fantastiskt svar.
Unikt.
Ett unikt svar. Vilka grejer.
Tack för att du ville närvara och vara med.
Tusen tack.
Och du hade en stor närvaro.
Tack, det tackar jag er för också.
Ja, vi är väldigt tacksamma. Jag tyckte det är fantastiskt. Vilken vacker energi. Ödmjuk, varm, eftertänksam. Ja, det var vackert. Tusen tack.
Tack för att jag fick vara med i er podd.
Tusen tack, jätteroligt. Och jag ska testa att sova utomhus med sovsäck under bar himmel också.
När då?
När då? Ja, så snart som möjligt. Men jag behöver en riktigt rejäl sovsäck också. Det ska jag fixa sen då.
Han kan ge dig några tips säkert. Ja, det här bra. Proffset.
Fortsätter diskussionen efteråt här.
Så tusen tack för att just du lyssnade och tittade på det här. Så vi önskar dig en helt magnifik, fantastisk dag. All kärlek och välgång till dig. Har det gott så länge.
Ha det magiskt. Hej.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.